I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej!
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 Hur står det till?
Du sitter
och jag sitter och smeker mitt ben. Det är nämligen så att Petra och Lisa är på samma plats idag. Och det är så fint väder så jag har shorts.
Ja.
Men det är svårt att se var gränsen går för mitt ben och det vita lakan vi sitter på. Så därför så håller jag handen på benet så att Petra inte ska bli orolig.
Ja, nej, men jag ska försöka sluta. Då blev jag orolig som den ljud...
Just det,
liksom, häxa jag är eftersom att jag klipper på den. Så när hon började ta sig, så här, smeka sig på benet, så är hon så torr så det låter som ett sandpapper så här.
Vem som helst som vill komma och mysa med mig, välkommen.
Känna på ditt,
kom och ta lite
på ditt ben. Mysigt ändå. Du är inte så, du är lite, du bjuder på dig själv helt enkelt. Du är inte så knusslig.
Jag bjuder på mig själv.
Ja, det är bra.
På sig själv och lite lite till helt enkelt.
Anna, jag måste börja med en fråga direkt. Du som då har castat Masked Singer, vet du vem som är bakom varje?
Ja.
Ja, du vet det. Så du, det är inte bara så att du vet vilka som är med. Alltså jag är helt säker på att den där stora, större figuren, det är Anders Bagge. Jag är helt säker. Och den här röda godisautomaten, det måste vara Sebastian Karlsson. Där har du mina.
Okay,
min spaning.
Mm. Jag har sett ett halvt avsnitt. För Polly,
jag har inte sett mer. Jag går in och kollar bara sista liksom av vem som åker ut.
Men för att Svante tyckte han skulle inte alls se det där.
Nej,
han tyckte att han hatade Melodifestivalen. Han är så himla liksom,
tvärt emot Frans. Ja, verkligen.
Kalle också, han är helt emot.
Fast jag älskar ju sånt där, han tycker det är toppen.
Ja, och vad kul det hade varit. För då hade man haft lite lägerelds tv. Nej, här ska ses filmare ikväll fortfarande. Samma
men jag tror att Frasse skulle nog vilja bli programledare. Han står ju typ, alltså man får ju leka väldigt ofta så här. Sverige.
Det skulle han göra bra.
Och så står han så här, Sverige, vi har ett resultat. Men han skulle vara helt opålitlig. Tänk att ha honom i direktsändning.
Försöker han få dig att avslöja vilka som är bakom masken?
Nej, jag tror att masken är ändå lite komplicerat för honom ändå. Liksom. Han är väldigt nöjd över att...
Men får jag fråga, om han hade tjatat och du hade så här avslöjat för honom, hade han kunnat hålla tyst då? För det känns ju, inte ens David vet hur långt det är.
Nej, inte ens David. Nej, men vet ni, jag har faktiskt på riktigt inte ens sagt det till Henrik. Jag har inte sagt det till någon. Det har blivit som en sport för mig.
Nej, det bara till oss.
Ja, bara till poddlyssnarna.
Ja, bara till oss.
Du kan avslöja att det var Robert Wells i
roboten. Ja, älskar Robert Wells.
Ja. Jag tyckte det var så
inte i roboten,
roligt när det
var Pernilla Wahlgrens mamma. Han var ju inte i roboten. Det var ju Nassim Al-Fakir som var i roboten.
Ja, så var det. Och han hade jag redan plockat att det var. Och så var jag helt säker på Kiki Danielsson också. Men jag trodde faktiskt att det var Siv Malmqvist när det var Kristina Schollin.
Mm-hmm.
Och Pernilla satt ju själv och gissade på sin namnkvist.
Nej.
Jo, det är jätteroligt.
Och så är det hennes mamma.
Och så är det hennes mamma. Hon är på att svimma. Det var väldigt kul.
Ja, det var väldigt. Ja, det är roligt. Det är faktiskt.
Jag tycker faktiskt att programmet är överraskande bra. Jag trodde
nej,
inte
visst är det bra.
På det. Men säg, jag orkar inte titta hela, men det är ju som det är liksom. Ja.
Du orkar kanske, tittar du hela på? Jo, men du kan se
den. Mina barn är eller? Så trötta på mig för att jag alltid somnar när vi ser filmen.
Ja.
Så de bara, mamma, vi kanske ska se den lite tidigare idag.
Men det är gulligt, men det är inte så, du bara, men jag har sett den här filmen 488 ja, det är det. Gånger. Mm. Det är, men alltså,
och Kalle, han är också inne i en period där han pratar med i varenda replik.
Oh, ja.
Ja.
Men när Frans var yngre, då kunde han ju också spola tillbaka och kolla på vissa saker om och om och om igen. Liksom. Vissa scener som han tyckte, och det orkade man inte. Men jag gillar inte att kolla på barnfilmer. Alltså man vill ju titta på, alltså det går inte. Alltså,
jag har svårt för det också.
Ja, men nu finns det ändå rätt mycket bra sådana där liksom.
Jo, men ändå, jag tycker ändå att det är jobbigt. Jag till och med
såna, riktigt. Men de har man ju liksom sett nu.
Och jag sov aldrig, jag kan ju aldrig gå och lägga mig och sova mitt på dagen. Alltså jag har jättesvårt för att sova, alltid liksom så.
Ja.
Jag har till och med somnat när jag var på bio med Frans och Holly. Satt så här och bara, alltså jag tycker att det är så plågsamt tråkigt att gå på barnfilmer.
Ja.
Hemskt, men sant. Men hörni, jag vill ändå prata om det här. Tänk om vi skulle låta Frans vara programledare. Fattar ni hur opolitlig han skulle vara när de sa åt honom någonting i så här snäckan i hörat till dem så här, nu skulle du säga här, nej, nej, det vill jag inte. Och förstå, det skulle vara så roligt.
Men vad befriande det skulle vara.
Alltså, vad skulle programmet heta? Vad skulle det vara för liksom...
Frasses funderingar.
Ja, och det är ju okej. Då kan man tänka att det ska vara som helst. Och det är ju bra. Men om det ska vara en underhållning...
Ja, men det måste ju vara en stor underhållning...
Frassesfredag!
Ja, Frassesfredag. Och så ska folk får liksom åka ut. För han gillar ju det här utrustningsmomentet ändå.
Jaha, så han tar in ett gäng människor och så bara säger han, nej, nu är jag trött på dig. Ut!
Ja, fast då är han ju väldigt nervös. Då går han ju, vankar han ju av och fram och tillbaka och är som en stressad, galen professor. Han grät när Keio åkte ut ur Let's Dance. Då var han så ledsen så han visste inte vad han skulle ta. Så det är mycket känslor. Så jag tänker det kan ju bli väldigt spännande och fint det här.
Då kan du berätta för honom att Keios dansare, Hugo. Ja. Hugos föräldrar var jag brudtärna till när jag var liten.
Det ska jag säga. Frasse kommer dock inte fatta vad brudtärna är. Så det kommer bli mycket frågor om brudtärna.
Nej, då är det upp till dig att förklara det.
Har du någon bild på det här?
Men där kan man säga att de åkte också ut för de skilde sig sen.
Ja.
Men du, jag tänker att det här med brudtärna kan ju du förklara. För jag tänker att ni, du är väl inte gift, Anna?
Nej. Och tänker ni att ni ska vara brudtärnor då? Ska ni vara brudtärnor?
Fem bastarder.
Ja, som sjuk synd. Fem barn utan att vara gift. Det här känns ju inte okej, tycker
Nej.
Jag.
Nej.
Var du gift innan ni fick barn?
Ja, det var, jag gifte mig direkt. Efter 8 månader med Johan. Så hur bra det gick. Nej, skojar.
Ja. Vi gifte oss efter 10 år. Så att det var, vi var, levde också i synd länge.
Det är
så
att det var spännande att leva i synd.
Också födda ur...
Är det inte det?
Ja, jag känner nu att det kanske var... dumt att vi gifte oss.
Fast hur har det gått för, hur har det gått för era relationer och hur har det gått för min?
Jo, å andra sidan så har det ju än så länge så, eller ja, det beror på. Vi är inte, hur länge var ändå, ni var ju ändå gifta länge var jag och Marcus har varit.
Ja, vi var ihop i 15 år. Det var vi faktiskt. Det var vi.
Ja. Ja. Roligt att vi skrattar också.
Men jag har haft lite så här svaga dagar faktiskt kring det där, men det blir bättre.
Men du är väldigt, du är väldigt söt idag. Du har någon sån här, har du någon sån här skepparaktigt på dig? Vad är det du har på dig? Det är lite båt.
Det är så sällan jag för att jag är söt, så det blir så bra, så jag tycker vi kan stanna i det.
Men det är liksom lite båt, det är lite volang, det är lite så här marin.
Det är linne t-shirt från nej, men det är Scotch and Soda, eller
vad är det? Ska säga. Det ser lite ut som någon typ av tamp. Ja, det är det.
Nej, men jag tänker mer lite så här, du är lite så här marin, du är lite som en, vad säger man? Fattar ni vad jag är ute efter? Du är lite marin.
Ja, hon är som en liten sjömans.
Exakt.
Oj, nej, men vad glad jag blir. För att jag sa just till Peter
matros. Att matros.
Ja, matros. Jag tog fram shortsen idag. Som jag förra sommaren vet, kunde dra upp utan att knäppa dem. För att det var ju liksom när jag var mitt i krisen och tappade så mycket vikt.
Nu
de kan jag knappt knäppa.
Nej. Men det. Då tänker jag så här.
Men kan du inte ställa dig upp så man får se matrosen i sin helhet? Liksom?
Nej, hon kan inte stå upp. Vi sitter typ i en säng, jag och Lisa här. Så att då kommer hon ramla om man ställer sig upp i den.
Har ett par svarta shorts till.
Ni kan vinkla ner. Mm,
kanske här. För vinklar
ja, du är en matros. Jag säger det.
Ja.
Ja,
en liten hatt på det där så.
Hon är matros.
Jag har ju en brorsa som är fartygschef i svenska flottan, så man kanske kan få vara med.
Ja,
det kan du. Skola om eller bara vara med helt enkelt. Alla ska få vara med.
Alla ska med.
Alla får vara med, så är det.
Jag hade faktiskt skrivit upp en sak som vi nästan nu hamnade lite på, som jag tänkte vi skulle prata om någon gång. Mm. Om det är idag eller inte, det märker vi när jag har klippt det här. Nej, men det ni var naggade vid lite, för att vi pratade igår, var en kompis här, vi pratade lite om sjukdom, eller just att så här, hur man ställs inför relationsmässigt när man hamnar i kriser, till exempel en allvarlig sjukdom, eller liksom som vi också pratat om just vid diagnos med, med relationer. Hur man, många kan ju vittna om att så här, som när vi gick och fick diagnosen, att eller när vi ska utredning, att de sa så här, är ni beredda på att det kan komma en diagnos av det här, och att det är väldigt olika hur man inom familjen eller inom parrelationen, om man är liksom lever som tillsammans, att hur man liksom tacklar det. Om man, och vissa känner så här, man kanske blir starkare av en kris, vissa kanske i krisen blir starkare, men sen när krisen lättar så kanske man lättare går isär, eller i en kris lättare går isär. Så vi hade ett samtal om det igår kväll, och då började jag tänka på så här, det här är en som mer kom utifrån från sjukdomsperspektivet, men då sa direkt jag och Marcus så här, gud, det där påminner också jättemycket om när man fick en diagnos på sitt barn, hur man liksom tacklar det.
Det är faktiskt väldigt intressant, för jag tänker att det finns ju sidospår där det handlar väldigt mycket om vilka möter man under resans gång, på hub eller på sjukhus eller på utredning, det är allt. Och kanske också hur man som person då är i kris, är man en sån som faller, eller är man en sån som tar emot, eller kan man falla vid olika tillfällen?
Ja, eller är det båda som faller samtidigt? Då är det ju kanske...
Ja, men precis. Och där tror jag just, om båda faller samtidigt, det är då jag tror att en relation blir svår att hålla ihop.
Ja.
Om bägge står rustade så kanske det också blir att man är bra i krisen, men vad händer sen?
Ja.
I vårat fall så var vi ganska mycket... Det var nog mer att Johan tog emot mig.
Mm.
Men de gånger han liksom var svagare så tog jag emot honom.
Mm.
Och vi blev faktiskt väldigt mycket starkare i våran resa. Sen så hände det liksom saker efter det. Och att det kanske, som du säger, när man kommer ut på andra sidan. Att saker och ting kommer i kappen också. Mm. Och vad händer med vår relation och liksom så.
Men jag tänker också att det kanske handlar lite om... Alltså det handlar ju såklart om precis det du säger, Lisa. Vem orkar och kan man växeldra och faller man samtidigt? Men jag tror också mycket handlar om omgivningen. Alltså om man har, när man väl liksom har landat i diagnosen då, som vi då har gemensamt.
Mm.
Då handlar det ju mycket om hur blir ens vardag? Har man liksom ett fungerande, har man liksom vänner som man kan umgås med där den här liksom diagnosen fungerar? Alltså förstår ni, där ens nya liv fungerar. Mm. Det tror jag mycket det handlar om. För har man inte det, då tror jag att båda parter blir så här. Då söker man sig väl efter det andra. Och då funkar det ju inte att leva tillsammans. Man blir
utsatta till bara varann på något sätt.
Ja, man inte har... och då tror jag att det blir större behov av att liksom ha det här varannan vecka. Alltså att man känner så här, det blir för tungt det här. Vi måste få andas en vecka var och liksom... hitta återhämtning. Men om man hittar ett fungerande socialt liv runt omkring så tror jag att det är lättare. Alltså förstår ni vad jag menar? Det var oerhört märkligt att förklara det.
Ja, men och det är nog både... Jo, nej, men det stämmer nog att man hittar liksom andpauser eller liksom hittar en vardag som inte bara är relationen och bara familjen. Eller liksom får någon påfyllnad, vad det sen är.
Mm.
Men det kan också vara liksom så här... Ja, men för det handlar ju som du är inne på, Anna, och som jag tror att du också, Lisa, just att man gör ju olika resor. Alltså så här, du och Johan gjorde en resa, vi har gjort en resa, ni har gjort en resa. Och att man behöver så här, hur fyller man på sen?
Mm.
För att det är så stor del i att att paret ska känna sig liksom... Det är så mycket som tar som plats i våra diagnosliv med våra barn. Vilket gör att så här, hur får man på? För är det att gå i terapi? Är det att... träffa vänner, är det hur liksom fyller man på så att det känns någon balans?
Jag har ju börjat gå i terapi nu och jag kommer dit och berättar om mitt liv och allt som hade hänt och liksom så här, hon fick så stora ögon och så, men det är inte därför jag är här utan jag är här för att prata om mig och vad jag behöver och det är just det, vad är mina behov?
Ja.
För jag vet inte det.
Exakt.
Jag vet inte vad jag har för behov och jag tror att det enda behov som jag verkligen starkt har kunnat här, sätta fingret på, det är att det för att orka och för att det ska funka så har det varit så viktigt för mig att inte känna att vi är den där familjen som det är synd om eller konstiga barn. Jag har bara velat få vara en vanlig familj och en vanlig människa. Ja. Och det är ganska svårt. Ja, det är ganska svårt när man är en familj med två barn med särskilda behov. För alla vill prata om det. Alla vill fråga. Vem kommer det från? Vad går det ut på? Nej men gud, är de enda i Sverige? Vad är det? Det, och det är så här, ibland så är det inga problem. Men ibland så är man fan i mig trött
men man
att prata
tappar lite man sin vanliga identitet. Och det är ungefär som när man, när man är gravid eller när man precis har fått barn. Man känner så här, men vem är jag? Man tappar bort sig själv lite. Och sen tror jag också att man kan jämföra det här med att ni vet, par som lever ihop och liksom man har småbarn och man går igenom alla åldrar och sen helt plötsligt så är barnen stora och så sitter man där och har typ ingenting att prata om. Det är ju kanske lite samma för oss när vi går igenom den här fasen och när man väl har hittat ett sätt att hantera det här funkislivet på. Då nu slutar ju aldrig det, för det är fortfarande en pågående kamp, så vi kommer ju aldrig kunna landa liksom, någonsin, känns det som.
Men det kanske var det som hände oss egentligen.
Ja, men det jag tänker om det blir, alltså det, och jag tänkte inte på det när vi diskuterade igår utifrån liksom bara dig och Johan, men alltså det ser ju olika ut och jag, just att vetskapen att det är väldigt vanligt hos oss funkisföräldrar att man går isär och att det är, och igen det du är inne på nu Anna, att så här, när det lättar, sen kanske aldrig gör det, men så här, vad har man kvar? Vad, och precis det du säger Lisa, att så här, man är en funkis förälder så himla mycket. Jag kommer ihåg att jag tänkte på det. Det var när jag började på det jobb där jag jobbar som mest. För flera år sedan så liksom var jag där fast på ett vick ett halvår. Och du kommer på mig själv någon gång att så här, för det var ganska mycket nya människor. Och jag känner så här, gud jag. Och de är så här, du är barn va? Du vet, man försöker lära känna varandra. Ja, och så sen så kände jag så här, gud vad jag berättade om Svantes. Vilken typ av familjeliv vi levde. Och då blev det så tydligt, för det var så många som jag behövde lära känna och så som i ett så här. Och då känns det, gud vad jag helt plötsligt tappar bort att så här, producent Petra är ju en och samma person givetvis. Men det var så här, jag blev så mycket, inte på något dåligt sätt, för det är liksom det som jag nog skulle säga främst. Det är att jag är en förälder och en funkisförälder är liksom, är jättehögt upp.
Ja, för det tar ju mest av våran tid.
Ja, och det är det som alltid ligger liksom längst fram i varenda beslut man tar.
Så är det ju.
Men då kände jag så här, i mitt arbetsliv, jag bara, gud vad jag bara pratar om min son med autism och ADHD och liksom att hur mitt, alltså så här, då kände jag så här, jag hörde mig själv.
Ja, det blir nästan som att man ibland när man träffar nya folk så säger de så här, hej, att jag förekommer och bara berättar. Så.
Ja, exakt. Och de bara,
utan att de har bett om det, nej.
Ja, precis. Ja. Så är det också.
Men
det där är ju någonting som man också gör, tycker jag. Det hör ju kanske inte riktigt till det här, men vi har ju då en hundvalp som smiter lite då och då. Och Sigge smet till några grannar igår som är ganska nyinflyttade, så vi har liksom inte hälsat på dem. Och då kom hela familjen med Sigge. Och Frans var hemma, för han har ju studiedag nu, både igår och idag. Roligt inför långhelgen här. Och då så kom den här familjen med sina två barn, 5 och typ 2 år var väl de, jättegulliga med Sigge. Och så stod vi och pratade och då började ju Frans direkt att prata med den här 5-åringen. För han funkar väldigt bra med yngre barn. Och han ställde också frågor till föräldrarna. Han var ju också så här, tack för att ni tog hand om min hund. Tack så jättemycket. De bara, ja, varsågod. Ja, jag heter Frans. Jag fyller upp på julafton. Alltså man känner ju så här, jag står ju och känner så här att de
fattar att det är
någonting. Ja, för när han också säger att han är 9 så blir det ju också väldigt så här, ja. Och då är det också så himla svårt, för då är man ju väldigt, jag vill ju säga det, men jag vill inte säga det när Frans hör, och jag bara letar kontakt med mamman.
Åh, gud,
och så är det klart att jag skulle kunna strunta och säga det, men det är ju också för Frans skull som jag vill säga det. Så då när, liksom, när Frans är väldigt inne och pratar med den här sonen väldigt mycket, eller med den här grannen, då får jag liksom, Frans har en språkstörning och autism. Hon bara, ja, jag förstod, du vet, säger hon då. Så här. Men det, då blir, man blir ju direkt då, så blir ju vi den här funkisfamiljen på den här gatan där vi bor då. Men samtidigt så är det så viktigt, det är väl därför vi är så snabba med att säga det. För att vi också dels vill skydda barnen. Jag vill skydda Frans, liksom, att de kanske hör honom skrika eller ser honom gå upp på gatan i bara kallingar för att han ska rymma någon dag. Eller vad
det. Ja, det gör det ju lättare för Frans också att folk vet.
Vad sa du?
Men när du tänker att du vill skydda honom där och då?
Men jag sa, det är ju lättare när folk vet.
Ja, exakt. Det är mycket.
För Frans skull också. Ja.
Ja. Men när du känner att du behöver säga det där och då för att hjälpa honom, upplevde han situationen som svår? Liksom?
Nej, men han hörde ju inte när jag sa det. Det var mer för mamman för att jag kände så. För Frans bestämde ju också, han ville ju absolut leka med den här nya kompisen. Som han också sa, mamma, jag har fått en ny vän, Ja, men vad roligt. Ja, och då sa ju Frans, kan vi leka imorgon? Nej, men då skulle de bort. Ja, men på lördag då, säger Frans. Och då står pappan där, ja, kanske. Ja, på lördag leker vi nog. Så fortsätter han. Då känner jag att jag vill ändå förklara innan de går. Att så här,
Och det där kan jag tycka är så jobbigt också. För att ibland känner man, eller jag kan känna när, om Kalle eller Pelle säger så. Eller Kalle kan säga så om jämnåriga barn på ön. Och så är jag så här, fast de vill typ inte det. De andra barnen liksom.
Men vill de inte det?
Eller? Nej, men när jämnåriga barn med Kalle. Mm. De kanske liksom står där och är artiga och trevliga. Och deras föräldrar har sagt att de ska. Men när Kalle då säger, kan vi leka? Så vet jag att de egentligen inte vill. Nej. För de vill leka med andra barn. För att de tycker att Kalle är liksom ett mindre barn. Mm. Och det, alltså det gör så ont i mig de stunderna.
Nu var det ju...
Och så måste jag kliva in och liksom säga då att nej, men det kanske inte funkar. Så här, för att jag vill skydda Kalle i hur det exakt. Ska komma fram.
Ja, liksom. Du vill nästan säga att vi kan inte då... För att,
exakt så.
Men i det här fallet så, den här killen ville nog väldigt gärna reka med. Han var ju liksom 5.
Ja, men,
Och då funkar det väldigt bra. Så jag hoppas att de kommer kunna leka liksom. Och de här var ju supergulliga i den här familjen.
Ja, det är
så att det funkar nog. Men man vill ändå så här säga det på en gång. Och då blir man ju, nu kommer jag ju från ämnet lite. Men det handlar ju om att då blir man ju den där funkismamman direkt också. Man liksom tar ju bort någon typ av... Alltså den här fasaden.
Men vi har alltid den radan liksom på.
Ja, ja verkligen. Det är den som är främst i, ja, men i alla bönor.
Och att man avslöjar sig själv på en gång. Det är ungefär som att man skulle, så fort man såg någon, att du skulle säga så här, hej Lisa, jag är nyseparerad. Det säger man ju kanske inte. Men här blir det liksom så viktigt.
Ja, det får jag också
jag bara, eller?
Man är så van och bara så här, okej, jag ska bara blotta allt så att ni har det. Men för att återgå till där vi startade, har ni koll på vilka behov ni har? Alltså, kan ni säga så här, det här är mina behov, det här behöver jag?
Nej, jag kan inte riktigt säga det. Jag tänker att nej, och jag tror att så här, just där jag har varit, precis det du säger också, så här, man är trött, och det är jätte svårt att veta vilka behoven är, och det är svårt att veta, ja, men vi har pratat om det i tidigare poddar också. Så här, jo, men man behöver lite egen tid. Man behöver samla kraft. Man behöver kanske liksom träffa vänner. Man behöver så. Men vissa gånger kan jag känna så här. Man har rest bort. Nu är det ju så länge sedan så man kommer knappt ihåg det. Men att man reser bort en helg med några vänner. Det händer ju inte så ofta. Men vi ser att man har gjort det. Eller bara så här. Och så kommer man tillbaka hem. Så kan det ibland, upplever jag, bli ett jobbigt
nej,
fall.
Nu börjar det igen.
Verkligen. Igång. Men det har ju liksom, så att det är svårt för många att säga, men gud, man ska skaffa sin hobby, man ska träna. Jag har liksom lite behov av att försöka röra på mig, känner jag ju. Sen blir det ändå lätt det man struntar i när man jobbar.
Man önskar att man hade ett väldigt stort behov av att träna. Det hade ju varit trevligt, men det har man ju inte.
Jag har ju behovet, man känner behovet när man har gjort det.
Man har, har behov av, för att man vet att man behöver det, men det är inte det inre behovet. Nej. Men för jag kan uppleva att jag har ingen koll på vad jag har för behov egentligen för mig själv. Just nu, vi pratar jättemycket om att jag så här lätt tar på mig skuld, och jag vill gärna liksom, mår någon annan dåligt så är jag beredd liksom att göra vad som helst. Och då säger min terapeut, ja, men dina behov då, nu liksom sätter du dina behov åt sidan. Och det kan man väl göra också, men jag kanske gör det lite mycket ibland. För att jag har liksom inte koll. Men några behov som jag känner att jag har nu, och det känner jag ju bara för att jag lever med barnen på halvtid. Ja. Eller inte halvtid, jag har dem ju mer. Men jag känner att de dagar som de är borta, den frid jag känner, att, och där tror jag ett behov är, att få vara i mitt hem.
Ja, det är ju...
Och
det är ju...
Att kunna slappna av, slippa känna bördan av att... Och man ska inte säga att det är en börda, men det är ändå ett ansvar att de ska ha mat och de ska lägga sig och de ska ha sin tablett och de ska gå upp på morgonen och de ska iväg till skolan. Alltså att bara få vara jag och inte ha de kraven. Alltså det, jag kunde inte föreställa mig hur skönt det var.
Och det förstår jag ju. Där är ju, och där är det som du säger, då har du ju, du går ju tillbaka till hur det var innan barn.
Ja, och det är kanske lite oschysst att säga, men alltså det är liksom, men det är ju någonstans... Det är någonstans plusset med det som händer i ens liv, som ju är jättemycket minus att man splittrar en familj. Men just för en funkisfamilj och för oss som har två, att få andas, det är liksom, ja, det är väl ingen skillnad på att två, kanske för mig och er, ni har era situationer, det kan man inte jämföra så, men det, bara att få andas med, och inte bara en gång i ett par dagar, utan att jag faktiskt, jag har det ständigt återkommande några dagar då och då, där jag kan göra precis som jag vill.
Ja. Men att det få vara, är... en av de högsta drömmarna man har haft sedan man blev liksom förälder är väl att så här, få vara ensam i sitt eget hem.
Ja, för annars så ska man alltid iväg därifrån.
Ja, men om man har alltid någon syssel, tänk dig bara få vara i sitt eget hem utan att det är liksom någon som vill att hålla på.
Och då tänker jag, tänk familjer med, som kämpar och sliter hela tiden. Just det där, att jag tänker det finns så mycket skam i kanske att barnen bor borta någon helg ibland och sådär. Men gud vad det ger och vad det är bra.
Försök att inte känna skam i när man får till exempel kortis eller sådär.
Ja, eller man har någon avlösare och de är borta några dagar då och då och sådär. Liksom. För att behovet, bara att få liksom, tvätta eller fixa undan, gå och plocka utan att det rivs fram på en gång. Alltså, det låter banalt men det är så skönt.
Och inte känna skam i heller som du säger. Att inte känna skam i att så här, jag tycker faktiskt att det är lite skönt. Att nej, det går faktiskt bra. Sen är det så här, sen blev ju jättemånga som tycker att det är jätte sorgligt, alltså som du säger, det är en sorg bakom att det är en familj som har behövt gå isär. Så det kommer ju alltid finnas kvar som en sorg, men då kan man ju försöka se det som, inte se skam med det som faktiskt också kan vara lite lättnad, inte vara så jävla hård.
Och jag tror att jättemånga när livet brakar så har man, så är man fokuserad på det dåliga, så det är svårt att se liksom framsidan av det, och det måste jag naturligtvis få ta tid innan man känner det. Men det finns ju plus när det är alltid minus. Och det är lite skönt att kunna liksom tänka på dem ibland också. Ja,
och det är väl därför det är många som separerar för att man behöver den där egen, det som du beskriver, för att få den där.
Ja, ja.
Men jag tänker i mitt fall så är det ju, jag har ju jag har ju inte heller så mycket egna behov, känns det som. Men jag vet ju...
Vet du vad de är?
Nej, men jag vet ju ett som är jättestort, och det är ju att liksom dels få vara med de andra barnen utan att det finns gränser, eller vad man ska säga, utan att det finns svårigheter där man vet att vissa saker kan vi inte göra för att Frans är med, eller som, att det kan bli jobbigt för dem att bara få vara liksom, som en vanlig familj. Alltså, nu menar inte jag att jag behöver vara med alla samtidigt, men att det inte är den där stressen.
Nej, men att du kan rikta, du kan sprida din uppmärksamhet, du måste inte bara rikta den åt ett håll.
Nej, och få vara, känna att jag liksom inte behöver vara stressad över att Frans ska skrika eller göra, eller vad det nu kan vara. Liksom. Det har jag ett jättestort behov av. Och det är ju därför vi också haft stort behov av att få åka iväg och kolla på en hockeymatch till exempel. För att få stå och vara med andra föräldrar och känna att jag kan stå och prata utan att Frans står och avbryter mig, rycker i min jacka och vill ha saker, och jag måste springa och jag måste ladda iPad och jag måste liksom det ena med det tredje, och man är hela tiden på tå. Det har jag...
Ska det braka nu eller inte?
Och det har jag ett jättebehov av, att få känna så här, det kan ju hända saker med de andra barnen också, och krisa och bli liksom bråk och tjafs och sånt. Men då är det ju inte, man är inte lika... Alltså jag har ett behov av att inte sticka ut. Att inte stå och vara den där funkismamman som alla tittar på när mitt barn skriker. Och inte liksom bara få lite... Det tycker jag är återhämtning. Att åka och göra sådana grejer och känna att man så här kan koppla av. Koppla bort den biten ett tag. Sen har jag ju också ett behov av att vara själv med Frans. Och känna att jag kan ge honom all tid. För då är det ju oftast lättare också när jag kan följa honom. Istället för att han ska följa oss och rätta sig i liksom ledet.
Just det.
Men jag tycker att jag har ett jättebehov av det, att få den här vuxen, alltså att känna att jag är vuxen. Jag kan stå och prata, för jag känner att...
Men kan du ens unna dig att ha ett behov av att vara själv när du har så, jag menar, ni har så många barn, det är så mycket som ska fixas. Så vi vet att du har jättesvårt att
själv är jag ju aldrig alltså, nästan.
Nej. Men tillåter du dig ens att känna det? Att du skulle vilja det, eller vill du ens det?
Ja, men jag är inte så mycket för att vara helt själv. Alltså då skulle jag vilja vara med en kompis. Eller liksom, att för mig vara helt ensam skulle jag få panik utav. Men däremot så kan jag ju ta en promenad.
Men ifrån hela din familj då, om jag säger så?
Vad tror du? Att vara...
Ifrån hela din familj då, om jag säger så?
Jo, men det skulle jag...
Alltså vara med en kompis.
Ja, absolut. Eller? Det har jag ju behov av. Och jag kan ju också känna att jag behöver så här... Ibland, ni vet, man bara, jag måste ta en promenad. Eller jag måste ut och jogga. Alltså att man behöver vara helt själv. För så känner man ju ofta. Men det hade jag nog känt även fast jag inte var funkismamma. Det tror jag ju hör till liksom, att jag hade känt så här, barnen är på en och man är liksom hela tiden. Man är städerska och man är kokerska och man är liksom...
Du är ju i ett ständigt schema också, upplever jag.
Så liksom. Det kan man ju verkligen känna. Mm. Men jag tror liksom i funkislivet så har jag ett stort behov av, eller när vi har ju avlösning en gång i veckan. Det är ju värt jättemycket att få känna så här. Just för att jag har ju inte dåligt samvete, för Frans älskar ju de där timmarna. Det är ju det bästa han vet. Och då vet man, han är nöjd och glad. Mm. Och då kan jag med gott samvete gå och kolla på Holly när hon spelar fotboll. Och kanske stå och prata med en mamma eller ta en promenad eller något. Det är just det här att jag upplever att man som funkisförälder blir man ju väldigt låst på många sätt. Man kan ju inte göra allt.
Får jag fråga, när du är där, så att du tittar på Hollys fotboll och så står du och pratar med några mammor där och så. Känner du då att så här, åh, jag är en del av gemenskapen? Eller är du fortfarande funkismamma då och tänker att ja, fast jag är inte riktigt en del av det här för att jag har ju... Alltså förstår du, kan du liksom...
Nej, men jag känner nog att jag är en del av den gemensamma. Jag tror också det har att göra med att vi ju var det under så många år innan vi fick Frans och innan vi visste om Frans. Ja, just det. Jag hann ju liksom vara... Och det är därför jag tror att jag har sånt stort behov av det. För då känner jag ju att då är vi inte bara en funkisfamilj längre. Sen finns det ju där alltid med en såklart. Och står man då och pratar om vad man ska göra för semestrar eller vad det nu är. Så kan man ju ändå känna sig att det där skulle vi aldrig kunna göra. Åka till en storstad och det kommer inte gå på grund av det eller det. Så att det kommer ju alltid.
Nej, det är det jag menar. Det finns liksom.
Det finns hela tiden i bakhuvudet ändå. Man blir påmind
om liksom, precis.
Olika samtalsämnen och så.
Men jag tror att vi alla funkis...
en stund när man står där, men det återkommer ju liksom. Ja.
Men jag tror att alla funkisföräldrar behöver och mår bra av att återhämta sig, att få vara ifrån sitt barn liksom, för att ladda.
Ja. Och jag tror att funkisbarnen behöver vara ifrån sina föräldrar också, för att man blir ju ett sånt jävla tjatmål.
Ja, verkligen.
Ja, det är svårt det där.
Men du då, Petra, har du några behov?
Nej, men det är ju de jag håller på och undersöker lite. Nej, men alltså, det är klart man har behov, men jag vet inte, alltså det jag tycker det är svårt.
Du är också funkisfru.
Jag är också funkisfru, så att jag har ju fullt upp med funkis.
Du behöver ju vara från din funkisman ibland, tänker jag då. Och testa alltså, på hur det är.
Typ mer åt det
och testa på, tänker jag. Och vara med någon annan funkisman. Eller inte funkis, jag menar, testa hur det är på något vis.
Med någon annan funkisman. Nej, inte jag funkisman. Vill fan inte ha en annan funkisman.
Jag tänker,
om du ska ha en annan man någon gång, så ska det inte vara så jävla funkis. Nej, nej men där är det ju roligt, alltså det är väldigt, jag mina behov, och där vet jag att många människor, föräldrar och framförallt funkisföräldrar, men också eller vanliga föräldrar om vi säger så, och framförallt mammor är så här, vems behov, alltså det är så många behov i en familj, det här låter ju superdeppigt, men som sätts före såklart mina behov, alltså det är ju så här, mina barns behov alltid före, och lever man med en funkisman så är det så här, även fast han är jättekapabel på många sätt, så är det så här, det finns ju hela tiden saker som jag hela tiden tar hänsyn till. Ganska mycket mer än vad han tar hänsyn till, hur mina behov ser ut. För att det är så här, han tänker inte på det. Han är jättehärlig på
något sätt. Curlar du honom?
Jag curlar honom lite både och. Men det är ju liksom så här, så, alltså, många gånger så är det så här, nej, men jag vet, alltså, vissa saker är ju...
Du gör det för din skull?
Nej, ja, det gör jag väl. Men det är ju ett barn, alltså om man ser på ett barn med typ autism, ADHD eller så, vissa saker, man behöver ju verktyg, och de verktygen försvinner ju inte när man blir vuxen, alltså så här, Marcus behöver jättemycket verktyg, sen är det många verktyg som han använder sig av och som får att funka, han och äter ju medicin och han är jättehögfungerande på många sätt, men sen så här, tråkiga saker, han är ju verkligen, verkligen som våra barn när det kommer till att så här, är inte han kan ju fokusera på saker som han tycker är intressant, något så kopiöst, då kan han ju skriva fyra låttexter en kväll och han kan, alltså han är ju som en maskin.
Men är det skillnad? Men
han kan inte betala en räkning. Nej, alltså vi skulle ha varit hos kronofogden om inte jag hade, alltså det är såhär,
det. Och det är
så
det, är då det. Gör du ju det för din skull också.
Ja, men det är såhär, vissa saker man bara, kan han inte bara inte lägga kläderna vid sängen varenda kväll han går och lägger sig, och så måste de liksom såhär någon plocka upp, det är som att han inte ser, och vissa saker är som ett barn, han är precis som
men är det skillnad? Grej, då skulle högen växa.
Men tycker du att det är skillnad nu när han fick en diagnos mot för innan när ni levde upp, för jag tänker han har ju haft sina svårigheter hela livet, oavsett diagnos eller inte, det är bara så intressant, tänker jag, ser du, alltså har du större acceptans nu när du vet att han har ADHD?
Ja, precis, ser du på honom annorlunda sen du fick diagnosen?
Och liksom, försöker du tänka på ett annat sätt, att du försöker, att du tänker så här, ja just det, han kommer ju aldrig komma ihåg att betala de här räkningarna, så det är lika bra att jag gör det. Innan kanske du mer var så här, nu ska jag fan se om han betalar de här räkningarna, för någon gång måste han ju fatta. Ja. Alltså att ändrades din syn liksom både... på hur du...
Ja, men lite både och ska jag väl säga. Alltså det har, jag har nog alltid fattat att han har den typen av diagnos, så det var absolut inte någon överraskning. Men däremot, så som du säger, nu vet man, nu har han det på pappret. Och det kan vara lite både och, för där kan jag ändå känna så här, det finns ju också mycket verktyg att ta till och sånt, som det är inte som att han har kanske använt sig av en massa verktyg som han skulle kunna få tillgång till nu via någon habilitering eller via någon psykolog. Alltså så här,
men för han är för nöjd
han
själv.
Är nöjd. Ja. Och sen så äter medicin, vilket han är jätteglad för och vilket funkar jättebra. Och den funkar framförallt väldigt bra på så här, förmiddagen och fram till liksom, någon gång på eftermiddagen. Precis som våra barn. Vilket gör att han har det nog mycket lättare jobbmässigt. Mm. Men jag märker aldrig av någon skillnad egentligen. Kanske på helgerna lite, men jag tycker inte att det är så stor... Liksom,
men jag tänker, han är ju ändå, han är ju vuxen och han är medveten om det. Upplever du, jag tänker just för relationsmässigt också, att han anstränger sig,
ja, precis,
ändå, eller skiter han i det för att han tycker att det funkar?
Eller kan han utnyttja det, inte utnyttja, men att han kan vara så här, men du vet ju att det här beror ju på min ADHD. Alltså förstår du, att det blir lite så?
Ja, nej, men där är han inte, där är han, så gör han inte. Eller liksom, han skyller inte ifrån sig så. Han använder inte så, som man tänker sig en tonåring skulle kunna göra.
Ja, ja.
Men han är... han tar nog alltså så här, han fan ska
jag säga. Men för jag tänker, nej, om han inte anstränger sig någonting, då kan ju det bli en kil i relationen. Ja. Men om det blir klassigt, men han ändå försöker, då kan ju kärleken ändå växa för att han vill.
Ser jag liksom att han försöker. Ja. Och då känner jag så här, då märker jag så här, kolla, nu försöker han ha skapat något.
Och då gör det inte så mycket.
Nej, och nej, då är det bara man ser någon liten tendens till att han försöker förändra något. Då blir det ju, det ser jag ju också, eftersom att det är väldigt lätt att se, för det är så himla likt hur vi liksom försöker vara med våra barn och hur man...
Och utifrån sett, så som jag känner Marcus, så har jag... upplever jag ju väldigt mycket att han värnar enormt om dig och han placerar dig väldigt högt liksom, otroligt mån om dig och sådär. Ja. Sen är ju inte jag med liksom i hela
tiden. Jag älskar att det här blev en podd om Marcus, stackars Marcus. Han fick inte...
Ja, men han är fin Marcus.
Ja, han är ju inte här och kan försvara sig. Men vi kan också prata, för han har slutat lyssna på min podd. Så jag tänker att det är så här, typ, han bara, hinner du inte riktigt? Jag bara, ibland är jag riktigt, lite arg, så säger jag så här, kan du inte lyssna på avsnittnummer? Och så säger jag någonting när, det så här, när han inte förstår hur trött jag är till exempel. Alltså det är svårt för honom. Han kan ta in grejer, men det är svårt många gånger att kanske omsätta och ta ansvar för att så här, barnen ropar på mig 98% av gången. Att det är, ibland så undrar man om de kan pappa, liksom, eller Marcus och Petra och mamma är liksom...
Men varför är det alltid så?
Då tänker jag så här, det är liksom... Varför går han inte bara in och så här bryter nu när han vill? Och då försöker man, så pratar man. Och det är ofta svårt för honom att kanske så här... Han är jättemån han om mig. Och han är jättefin på alla sätt och vis. Men det kan ibland bli att jag känner många gånger så här, han vet nog, men han kan inte riktigt. Och jag orkar inte riktigt heller. Alltså det blir ju så här, man bara... Det är ju som att jag ska hålla på att habilitera honom också. Och då... Ibland så blir det också så att jag känner så här, då kliver jag lite ifrån honom. Eller jag blir så här, jag bara, jag orkar inte riktigt, vilket gör att jag backar. Och bara så här, försöker skapa ett litet avstånd mellan oss, för det blir så lätt liksom, nu låter det här som, vi ska skiljas också, det ska vi inte.
Men, nej, men nu, vi pratar ju om liksom, de situationer där det är problematiskt.
Ja, och då känner jag så här, nej men gud, antingen slår jag mig blod och försöker också skapa verktyg för honom för att fungera. Vilket jag inte riktigt, det orkar jag inte. För jag orkar knappt det för Svante. Det gör jag inte. Och för att själv också orka vara en person och en mamma och en liksom vad man nu ska vara. Så det är väl det, dit vi kommer nu med alla de här behoven. Vet du dem? Nej, jag vet inte. För det är så många andras behov som sätts framför. Och jag har liksom en 6-åring som är som trots och som är lite, som också har väldigt mycket rutinstyrda saker. Behöver veta tydligt. Så att det är bara så här, jag har... Och jag själv är lite så, men det är ju så här, den som kanske klarar det bäst är ju jag. Så jag får liksom, det är alltid någon före.
Men det är ju jobbigt med det här, att det alltid är det här, mamma, 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 mamma. Alltså, på ett sätt kanske man älskar det, för att man har ju också, alltså man älskar ju sina barn. Och man vill ju att de ska komma till en, såklart. Men jädrar vad trött i huvudet man kan bli på det här. Mamma, jag har inga strumpor. Mamma, 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 mamma. Men alltså...
Ja, och jag tror också att det här... Alltså just kring det som du säger. Och, det, och om vi slår ihop det med det som du säger. Är att jag tror vi alla vet att... ska det bli en förändring så måste vi vara starka nog och klara av att ta den. Att, mm. att stå emot och då kanske också för att få sina egna behov uppfyllda. Men oftast så är det så mycket lättare att bara svara ja, mm. fixa det där.
Mm.
För att stå emot så många gånger så att mm. det faktiskt sker en förändring, mm. vi orkar inte det.
Nej,
och då du... gör man det hellre själv. Det är ju samma på jobb, alltså överallt. Ja, det är liksom ja. Ett så här ständig jävla grej. Man bara...
Ja, nej, men man gör det ju själv. Men sen kommer man ju till punkter, i alla fall jag. Då är jag bara så här, men fråga pappa. Inte vet jag, måste jag veta vart kalsonger och strumpor är.
Och de punktinsatserna hjälper ju inte.
Nej.
Det måste ju, ska det ske en förändring så måste man, det är som att läsa ett nytt golfslag. Man måste slå det 1000 gånger ja. Liksom. Vi orkar inte
nej,
det.
Men och där måste ju, där hävdar jag att så här, där måste... Det handlar med att pappan måste gå in innan det blir att så här, mamma, då ska ju Marcus vara, tänker jag. Eller ja. Liksom Henrik, eller jo, att man så här, ja, och så bara som att det till, för till slut så blir det ju så här, ja, det, man ändrar ett beteende utan att man säger, nej, fråga pappa. Och jag tänker så här, som du säger, man vill vara där för dem, man vill vara mamman. Jag upplever dock som att det känns som att så här, sen när de blir äldre, då kommer alltså de får en god relation till pappan, för pappan gjorde så härliga grejer, medan mamman blev den här tjatpersonen, som man bara... Hur härlig är man när man bara får tjata, säga nej, hålla på.
Mm.
Och det är mamma, jag vill ha det här, mamma. Det är ju såklart det, jag är ju surare många gånger.
Ja.
Marcus,
ja.
För att jag har mer tjat.
Och det är klart att de som inte är de som tar och kliver in hela tiden, de har inte det stora behovet av att göra förändringen. Men det är de som behöver kliva in och exakt. Hjälpa till och göra det.
Och då har man en funkisman. Jag tror ni det
ja,
går?
Nej,
som ska
det,
kliva
ja.
In med. Många ja. Grejer kliver han in i och jättebra och är ju så här super.
Han har jättemycket kraft att leka med barnen och sånt.
Som,
ja.
Mm. Han måste ha den där, det där drivet. Du måste hitta det där som han brinner för. Då kliver han in kanske.
Ja, precis. Du får sätta en låttext på barnens ryggar med noter.
Ja,
så han springer efter dem hela tiden och spelar.
Alltså gud, jag tror ni att Svante tycker om det. Han springer bakom och spelar gitarr och sjunger i hans öra hela tiden.
Svante slutar med att han hoppar från bryggan.
Svante, nu ska vi sätta på oss kläder.
Åh, herregud, då kommer det bli mycket rop på mamma till slut, tror jag, om vi ska ha det så där. Då kommer han, mamma, hjälp, rädda mig.
Mamma, ta bort pappa.
Ja.
Behöver vi verkligen pappa?
Ja, precis. Behövs han verkligen här? Kommer inte ihåg när Pelle sa det för några år sedan? Mamma, måste vi verkligen ha pappa? Ja, det måste vi verkligen så. Det var en pappa, vi älskar honom. Ja, okej. Han får väl bo här tills vi hittar någon annan som kan ta hand om honom.
Ja, just det.
Som kan ta hand om honom också. Det var så han såg på Johan. Du tog hand om honom.
Ja, men det måste jag säga. För att Johan och jag har ju en väldigt fin relation. Jag tycker verkligen att jag har världens bästa pappa till mina barn. Och vi är väldigt fina med varandra. Och jag värderar det så högt. Och om vi igen ska prata om de här plusbitarna. Pelles relation till Johan... Den är ju så mycket bättre.
Han är inte nollan längre. Och han, har
han är inte nollan. Och när jag var där, för ibland går in och så tar vi en kaffe och sitter och snackar lite. Då liksom klättrar Pelle upp i Johans knä, tar hans händer och sätter runt sina ben. För han vill att han ska hålla honom. Men då blir jag alldeles rörd. För jag tänker, fan vad fint. Vad kul för Johan att få den där relationen med barnen. Och vad skönt för mig att se att det är så mysigt när de är där. Liksom. De bygger mycket lego. Det är lite lugnare tempo. För Johan är lugnare tempo än vad jag är. Då får de liksom det bästa av två världar på något sätt. Sen vill de hellre vara hos mig. För att det är deras hem. Ja. Det är Storholm, men de har sina rum. De har sina grejer liksom.
Mm. Mm.
Men jag tror att som person så tycker de att det är urmysigt med pappa. Ja. Och det är jag jätteglad för.
Ja, tänk att allting blir bra till slut. Sån... Att det blir liksom från
blir
att vara liksom som kris till att det faktiskt blir
Men man måste också vara öppen för att se när det blir bättre. För att om man, jag tror att det är så många som har lätt att fastna i att ta på sig en offerkofta och bli bittra. Och då blir inte livet bättre.
Nej.
Men om man vågar liksom knäppa upp den lite och titta ovanför kanten och liksom ta in det som faktiskt bjuds. Så kan livet bli ganska mycket bättre.
Mm. Men där är ju du unik på många sätt, tror jag. Alltså inte unik, men du är en, alltså du har ett otroligt stort sätt, tycker jag ändå. Alltså jag kan inte, man känner ju folk som har separerat och det finns ju jättemycket krångliga separationer. Mm. Och eran hade ju, alltså det finns ju, du har ju varit otroligt stor. Och har ju en livsinställning som jag tycker är helt fantastisk. Jag hade varit mycket bittrare, tror jag.
Fast varför tror du jag den livsinställningen, höll jag på att säga? Jag har ju lärt mig, jag har ju gått på så många... Alltså jag har ju...
Ja.
Det har ju fan mig exploderat runt mig i 20 år.
Ja.
Bokstavligen. Och man lär sig något varje gång. Och det är som att...
Jo, men
alla men är det inte också med funkis...
Jag tycker att du ska tycka så här, fan.
Ja, men jag tänker också, kan det inte vara skillnad när man är funkisföräldrar som separerar? För ni har ju ett sånt behov av att ha bra kontakt. Det kommer inte funka annars för Kalle och Pelle om ni,
nej,
om
men
ni
så skulle det, vara sådana som inte pratade. Det var ju det också en anledning till att vi verkligen, verkligen skulle hålla ihop. Ja. Att vi var funkisföräldrar. Mm. För att bli ensam som funkisförälder, det var ju nästan min största skräck.
Ja, precis.
Det var ju min första reaktion när vi fick diagnosen på Svante, att så här, min första, absolut första tanke var så här, helvete, jag måste leva med Marcus resten av mitt
liv. Ja, men så tänkte jag.
Men för så är det ju, så att det känns var... det som. Mm.
Men då ser ni ju det nu, att det behöver inte bli så.
Så jag kan gå ut och skilja mig nu.
Ja. Nej, men ni måste jag alltid ha fin Marcus. Kontakt. Det känns ju som att man alltid, ja. Alltså, har man barn har man ju alltid ett band. Men har man funkisbarn så blir det ju, även fast de är vuxna typ, att man måste...
Det är ju det, vi kommer ju alltid ha kontakt som att vi har småbarn.
Ja.
Så är det ju.
Ja, det är en logistik, alltså det är inte bara en logistik, utan det är ju så mycket liksom planering och ja, det är en annan typ av, det är ett annat typ av liv helt enkelt.
Mm. Det är helt klart ett annat typ av liv. Och det, ja, vi har inget val annat än att omfamna det, men fan vad skönt skulle vara ibland om vi slapp.
Ja, jag gud ja.
Jag får pausa lite.
Men då kanske, ja. vi skulle bli helt chockade. Och det är det, vad skulle, då när man då har levt alla de här åren utan att veta ens behov, vad händer då när man helt plötsligt får...
Ja, nej, men så är det.
Nej, så det är ju det att vad fan är behoven? Vi kanske måste reda lite mer på vad behoven är. Men jag vet bara inte när det ska finnas tid.
Men jag tror också att har man...
Alltså bara som att vi tre har sagt att vi ska åka iväg på hotell en kväll. Vilket är ett jättebehov för mig att göra. Både för att vi behöver det, men också så jävla mysigt. Vi har inte fått ihop det på 2 år.
Nej. Men tror ni inte att om man inte var funkisförälder, då tror jag att jag skulle ha ännu större behov av saker och ting. Det är det som är så, för så upplever jag mina vänner som inte har funkisbarn.
Mm.
De har så mycket behov och de har så mycket behov att vara själva i egen tid och göra saker.
Ja, men det har det ena med det framförallt tredje. Är behoven större? Våra behov kanske är liksom de små sakerna på ett annat sätt.
Nej, och det är gnäll på att det är jobbiga saker hitan och ditan. Och det är så mycket som är stora. Och jag förstår dem ju, för så var ju mitt liv innan också naturligtvis. Jag vill inte säga liksom att det är konstigt, för de kan ju inte veta något annat.
Nej.
Men,
nej,
men man blir ibland lite liksom, förbryllad över hur jobbigt en del har.
Nu är jag inne på det där att vi måste hitta plussidorna också med det som är minus.
Ja.
Och det är faktiskt en jäkla plussida, precis det som du säger nu. Och det har vi pratat om förr.
Och så är det, men det är ju också, tänk hur man var innan barn, hur man hade så mycket jobb, man visste inte hur man ska få tid med någonting, man hann inte träna.
Ja, det var
så jobbigt. Och så är det ju, för att man är ju bara i sin egen verklighet, och det är ens egen verklighet och liksom där man är. Och för oss är det så här, det är ju kris. Det är det som gör, det är därför som nu när det är lite lättare, lite för Svante med vissa delar, så är det så här, det är då det finns pyttelite utrymme för mig att känna något. Så jag blir ju så här, men det kanske är bäst att jag bara fortsätter och servar alla, eller liksom servar alla. Det låter som att Marcus inte gör något, och det gör han. Han är superbra på
det. Jo, men det gör han ju.
Men att se till att det är så här, hur känner alla, och hur ska det bli för alla, du vet, ångesten bär sig.
Den borde man kunna släppa lite, för i kombination med att faktiskt det som det väl egentligen också handlar om, att våra egon blir ju mindre, och det blir det nog för alla föräldrar, och kanske för oss i synnerhet då, det är ju ganska jävla skönt alltså, för det egot man hade förr var ju inte att leka med.
Nej,
men eller hur?
Nej, men alltså det är ju... Och det tyckte man inte då, för man var ju bara i det. Man var ju bara, vi är ju bara där man är.
Ja. Och det, precis, så är det ju. Det är det som jag tycker är så intressant, att trots att vi lever där vi lever med våra funkis och livet är som det, jag skulle inte tro att vi mår sämre, vi har bara andra perspektiv liksom.
Ja.
Och då kan vi ibland när vi jämför med andra tycka att de har det så lätt, men de skulle inte säga det.
Nej.
För de har ju liksom...
Nej, men de tycker att de har det fullt.
Barnen fick inte högsta betyg i matte, det kan vara jättesorg i en familj flera veckor, liksom.
Ja, nej, men de har väl sitt liksom, så är det ju, man kan inte jämföra, det går ju inte. Nej. Man skulle kunna jämföra om man levde ett funkisliv och så plötsligt levde man det inte. Då skulle man kunna jämföra.
Eller tvärtom. Om de klev in och tog vårt liv så skulle de ju tycka att vi satt i fängelse liksom.
Ja, och då skulle de tycka, oj vad lätt liv vi egentligen har. Men
ja. Det kanske är det vi ska... Vilken affärsidé, Anna!
Ja!
För vill du bli lyckligare istället för terapi, ta över min familj en vecka. Det kostar 100 000, men efter det kommer du vara lycklig resten av ditt liv.
Det är nu det vänder.
Ett anti-retreat.
Ja, det är som semester fast tvärtom.
Ja,
precis.
Ett anti-retreat. Ja,
det är en vecka istället för att gå i terapi varje vecka i 10 år.
Ja.
Och du kommer ut och är världens lyckligaste människa. Vi slänger med en liten goodiebag när vi åker hem också.
Ja. Det är perfekt.
Men har du ADHD-tablett och...
Har vi typ ett funkispensionat som de kommer att bo på en vecka då? Där de
ja, ja, ja. Då får de ta hand om alla våra barn. Mm. Det här är ju jävligt bra för oss också.
Ja, det här är ju win-win. Jag kommer ut lite ödmjuk. Antingen är de lyckliga, men då kan jag också, skulle kunna också vara lite ödmjukare person. Ja, så det är kanske inte bara är
vi skapar både lite kunskap och får folk att må bättre. Fy fan, vilken affärsidé.
Ja, och det är också så vi sitter och bara hovar in. Sitter vid en poolkant och bara dricker paraplydrinkar.
Ja, vi sitter och dricker bubbel och hovar in. Så att alltså, det blir så jävla bra för oss också.
Vi skapar content på våra funkisbarn.
Ja, det gör vi. Vi skapar content. Hallå, alltså, vem var det som skrev det där?
Nu? Jag var Cissi Wallin.
Hallå, hallå. Mm.
Ja, nu bjuder vi in dem i familjen. Våra barn som inte tycker om främlingar. Vi bara, kommer nya, en familj, två par i
fast
veckan.
Fast de har ju varandra.
Ja, men jag menar Frasse tycker jag också om. Han är ju social och gillar
då
ju
det. Då kan han köra Frasses fredag.
Ja, han kommer vara festfixare
där. Frasse
älskar ju fest. Ja, han är festfixare. Mm. Han kan också laga middag.
Nudlar.
Det blir nudlar varje kväll.
Och så ibland
också måste alla som är där måste också varje kväll se en film med mina barn. Ja. Samma film varje kväll.
Och popcorn till frukost blir det på buffén. Popcorn.
Jajamän.
Nuggets blir det mycket. Och, ja, det kommer,
och så ska min 12-åring gå runt naken också med sitt fjun på pungen och dra i det hela tiden. Och så Pelle ska döda alla som inte gillar havsdjur.
Ja,
men det finns mycket
man kan få med. Vet ni vad man kan få också när man har gått och lagt sig då och tänker att nu är dagen lugn, eller man kanske har nattat de här funkisbarn. Då plingar det till i mobilen, då får man sms från Frans där det står du är ett dumhuvud, står det. Det kan man få.
Ja, det ska de få varje kväll. Ja. Och sen så tror man att det är över, men då klockan 03:00 då kommer det så här förfrågningar från Kalle för att han har gått upp och tagit sin iPad och ligger under täcket. Och då kommer det förfrågningar om att få ladda ner olika spel som de måste svara på mitt i natten också. För annars kommer han och väcker dem och frågar varför de inte svarar.
Så att det är också tiden, och de ska också ligga i en säng.
Där Guantanamo skit, alltså slängde i väggen.
Jag tänkte, för det är tortyr.
Precis, de ska ligga på slevar och grejer i sängen.
Massa... Ja, de ska ligga på med båda mina barn och två hundar ovanpå sig.
Och 200 havsdjur i sängen.
Och 100 havsdjur och slevar.
Och Frans kommer manis säga till alla så här, vi har ju fått lön, vi har ju fått lön så vi har råd, och så vill han köpa bara dyra grejer på nätet.
Ja, så då måste de sitta och beställa grejer på internet för Frans också. Ja, då kommer Pelle också, för han vill se på alla Ninjago saker så att han vet vad han ska önska sig när han fyller år, för att han vill önska sig samma sak som Kalle, så att inte Kalle får något som Pelle vill ha, för då mår han så dåligt.
Ja, just det. Nej, men det finns mycket bra här.
Ja, hur mycket
logik
bra som helst.
På hög nivå. Ja.
Man blir utbränd bara man hör det här.
Det är nästan som vi måste dra igång den här affärsidén på en gång, jag tycker jag.
Ja, precis. Nej, men absolut. Vi plitar ner det här, bygger hemsida och bara
kör. Och så har vi Marcus också som sitter och spelar gitarr hela nätterna. Ja. Och Henrik, för att det är deras enda sätt att få frid, liksom.
Det är perfekt. Men de kliver ändå upp på morgonen, tar sina ADHD-medicin och mår bra.
Nej, men Marcus går ju efter dem och sjunger konstant hela tiden, ända tills de lämnar det här pensionatet. Så att de känner verkligen så här, jag måste härifrån!
Om de kommer ifrån den här veckan levande, så det blir gökboet, det blir lite gökboet för sådär, liksom. De kommer vara lyckliga, ska vara så jävla lyckliga, men det är som sagt om de överlever veckan.
Ja, det är så blir oklart.
Ja, och då får de betala 100 000 för att få lämna, det är det går ut på, liksom.
Ja, bra där.
De kan få betala när som helst under veckan.
Vill de gå, alltså man lägger på 10 000 per dag, så vill de lämna den första dagen, och kostar det liksom 170 000.
Ja, just det, för att få lämna. Så som billiga så 100.
Ja. De måste också, varje dag så måste de ringa, tycker jag, typ minst två samtal till, ja, det kan vara BUP.
Och så ska de sitta i telefonkö, och sen så måste de också göra vad de säger åt dem, det vill säga det blir 25 samtal i slutändan.
Exakt, och de måste ansöka
om lite
grejer.
Skolskjuts eller vårdbidrag, någonting varje dag bara.
Det är perfekt. Ja, nu måste jag ju vandra vidare.
Ja, men och Petra måste börja skriva på affärsidéer och göra en hemsida.
Jag börjar bygga hemsida. Jag har redan börjat här och knapprat här bredvid. Så att vi kör nu bara.
Det är mycket, jag tänker också
skit
mycket
i det där med våra jävla behov. Men djuren också. Det kommer vara olika djur också.
Det kommer vara hönor och hundar.
Hönor och hundar och
ormar vill Pelle ha, så det kan vi också ha.
Det kan vi slänga in i mixen. Det kommer lösa sig det här på något sätt, tänker jag.
Så bra.
Det blir grymt.
Ja, nej, men vi säger tack för den här veckan då. Och så hörs på återhörande om en vecka.
Alla sover väl i samma säng också va? För det gör man väl i din familj.
Jo, men alltså det var ju, det är två barn. Och Svante är stor som en vuxen. Och så Polly. Och så
du tänker att du slänger in Polly där också. Man slänger in alla man
har. Ja, alltså, det är hela barn. Den här livet.
Du har ju fem barn. Alltså det kan vara sjukt barn. Nej, men det kan vara Svante också. Svante är stor liksom.
Och Pelle vill också ligga och äta sin mat i sängen. Så
ja,
att det,
nej men absolut.
Nej, men då så.
Nej, men vi kastar in alla fasen, vad skönt. Jag känner mig redan nu utvilad faktiskt. Bara tanken gör
lite hockeytrunkar också.
Hockeytrunkar. Hörni, puss och kram.
Puss och kram.
Tack för puss, den här puss. Gången. Ja. Vi hörs snart igen.
Puss, puss.
Hej, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast, then net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.